KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Islossning, hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, vi säger varmt välkommen till Lasse Marklund när vi nu ska köra igång den andra podcasten av Islossning. Välkommen hit, Lasse Marklund.
Tack så mycket.
Jaha, hur är känslan?
Känslan just nu är ganska intressant. Se vart det här tar vägen, den här intervjun.
Ja, du är välkommen hit i alla fall.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Nu, vi ska börja med lite fakta. Mm. De flesta som har följt Skellefteå AIK under väldigt lång tid har ju ganska bra koll på dig, men det finns ju kanske ändå saker man inte vet 100%. Så att vi börjar med lite faktakoll. Ja. Så fullständigt namn.
Lars Martin Marklund. Mm. Lars Martin Marklund.
Och när och var är du född?
Född 63 här i Skellefteå.
Mm. Och civiltillståndet, hur ser det ut?
Sambo, två utflugna barn, farfar till två barnbarn då. Mm. Så ser det ut.
Mm. Och moderklubb?
Skellefteå AIK.
Självklart, eller?
Ja, man är född där så det är väl så.
Ja, skojar bara. Ja, men du, är du någon filmmänniska? Har du någon bästa film? Sådär?
Ja, det är klart man tittar på film, men det är ju gamla klassiker. Det är ju som Slapshot och de här som är... Det är lite kul att titta på.
Mm. Mm. Hockeyfilmer, det är hockey, ja. All over.
Ja, tyvärr är det väl så. Mm. Mycket haka upp på hockeyn, det måste jag säga.
Ja, men det är ingen fel på det.
Nej.
Du har någon favoritmaträtt då?
Ja, jag är ju stor fan av kött kan jag säga. Mm. Så att mycket kötträtter blir det.
Alla dess former eller?
Ja, mm. Det ska jag vilja säga.
Du har några andra intressen då än ishockey?
Det är det jag önskar att jag hade. Det faller tillbaka mycket på det faktiskt. Ja. Nej, jag letar själv faktiskt. Eftersom jag är i det läget nu som är arbetslös. Och så börjar man säga, vad är intressen? Men jag kom tillbaka till hockeyn hela tiden. Ja.
Du har inte hamnat i paddelträsket då?
Nej, min kropp pallar inte med det. Jag vågar inte ens börja för rygg. Och har jag ju bytt höft också. Så att jag känner, nej, det är inte min grej.
Du, är du morgon- eller kvällsmänniska?
Jag är nog mer en morgonmänniska ska jag vilja säga.
Mm. Och hur många timmar sov du per natt i snitt skulle du säga?
Ja, det är tyvärr kring 5 bara, så att det är för lite, det vet jag. Det är svårt att komma ur det.
Och då får man uppleva mer vaken tid
så
istället.
Är det.
Ja. Ja, men du, tack för det. Mm.
Det är ju snart ett år sedan som du på något sätt lämnade rampljuset kan man säga. Vad har du gjort under det här året?
Ja, vi har nyss byggt hus och jag har haft fullt upp med, eftersom man är hemma och snickrar och tummen mitt i handen så tar det ganska lång tid också. Så jag har fulla dagar med sånt.
Vad är det, bygger ni ett helt nytt hus? Eller?
Ja, det är färdigbyggt, men du vet hur det är. Det ska byggas broar och altaner och det är lite sådana små pyssel. Inte riktigt klart i garaget och sådana här saker.
Mm. Men utöver det då, vad gör du idag?
Nej, idag jag gör ingenting. Mm. Jag är väl så att säga stå till arbetsmarknadens förfogande, så att det här kanske kan vara en språngbräda och hitta någon arbetsgivare. Mm. För att jag är nog beredd att hoppa på ett jobb nu.
Mm. Vi pratar lite grann om hockey och du är ju känd för att vara extremt hockeyintresserad. Hur mycket hockey har du sett det senaste året?
Ja, jag menar som det ser ut nu så ser jag ju hockey varje dag. Det är ju någon match varje dag, så är det. Mm. Man får stänga in sig i sovrummet och se, man är inte riktigt populär när man sitter framför tvn i vardagsrummet.
Är det någonting speciellt som kittlar extra mer av all hockey du ser på?
Nej, utan nu får man ju titta betydligt mycket bredare. Nu behöver jag inte bara se Skellefteå AIK hela tiden, utan nu kan jag titta på andra lag och andra serier och så här. Så att, nej, jag är nog ganska, det är allätare. Jag ser allt från, det är ju allsvenskan, det är NHL, det är SHL, så att. Det räcker till.
Mm. Ser man NHL då kan det ju bli några vakna nätter ibland.
Ja,
också.
Nu, där har jag faktiskt varit ganska duktig bara att titta dagen efter på highlights.
Okej.
Okay. Ja. Mm.
Har du följt mycket AIK förstår jag.
Mm.
Vad kan du säga om deras prestation i år? De slutar trea i serien med häng på första platsen.
Ja, jag tycker de har, jag ska inte säga överprestera, men gått betydligt bättre än vad jag trodde. Jag tyckte de har gjort en riktigt bra säsong. Och sen har de sett så starka ut också. Det är liksom på alla lagdelar. Målvaktssidan ser ju brutalt stark ut. Det kanske är seriens bästa par, om man säger så. Backsidan med Jonte då, som har gått otroligt bra. Och sen får man ju aldrig glömma en sån som Petter Granberg. Mm. Den vikten han har i laget alltså. Mm. Jag skulle ju önska att Petter kanske var lite mera brutal, om jag säger så. Men man ser, han är så fruktansvärt stark den pojken, att han åkte tyvärr ut för lätt. Mm. För de orkar inte med han. Han är så jävulstark, skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, man ser ju en del spelare som faktiskt nästan backar när man har gått in i närkamp, och sen, oj, det var Petter Granberg.
Ja, så är det. Och jag har haft han sen pojklagen, så jag vet. Alltså, det är sån grundstyrka i han, så att det är lite kul. Och sen forwardsidan, jag menar, då har jag kedjan här med Jonsson och de här, de har ju gått otroligt bra. Det är ju en stark komponent där.
Mm. Är du ser det lite överraskad. Vilka spelare tyckte jag stöck ut mest och så där? Du har nämnt några, men är det några du är mer överraskad över?
Nej, jag tyckte det är kul för Linus Lindström att L3 har liksom släppt, för det vet jag från, jag har haft han så många år i juniorerna också, att det är en grym spelare.
Mm.
Med hans spelsinne och allting, och nu har det fått lossna lite grann för honom. Och jag tror det finns mer i honom. Mm. Det är helt övertygad.
Många kanske tvivlar för något år sedan att liksom, kommer han att liksom ta det steget? Mm. Du som har haft han i juniortiden och sådär, så att du bara väntar på att det skulle komma, eller liksom, hur var det för dig?
Ja, men så var det. Mm. Man tänkte, när ska det släppa, för att han besitter sådana kvaliteter, så att, och därför är det kul. För trots allt är det så att ramlar inte poängen in, då blir det svårt att liksom komma fram på något sätt.
Mm.
Tyvärr är det så. Mm. Och nu har han fått göra lite poäng. Jag tror att där finns det sparkapital.
Har inte det också varit lite grann AIK-styrka det här? Att man ändå har haft tålamod och alltihopa med spelare. Att vissa spelare levererar ju inte direkt, utan man bidrar sin tid. Och att det också har varit en av nycklarna till den framgång som har funnits i klubben.
Absolut. Så är det ju. Definitivt. Men man känner att Linus har producerat så pass bra genom åren, junioren, att man tycker att det skulle släppa tidigare. Men ibland är det ju lite grann, det blir lite late bloomers då, om man får säga så. Han kom ju ändå upp ganska tidigt i A-laget, men det har tagit några år. Så jag är ju väldigt glad att de har haft tålamod med han.
Men det är också lite det här att man i början av sin A-lagskarriär kanske får en lite mer tillbakadragen roll. Vissa kanske tar den här större rollen snabbare, men många kanske hamnar i det facket att man är lite tredje, fjärde line-spelare ett tag. Sådana som Ving var ju samma sak också, liksom, att det kan man behöva arbeta sig fram i hierarkin också.
Så är det ju definitivt. Men sen är det ju att det tycker jag ändå att vi har varit ganska duktiga på som förening att släppa upp dem i den roll de ska ha. Det tycker jag faktiskt har varit. Så som Arvid, som behövde ju inte vara och härja så mycket nere i den linan, i fjärde linan, om man säger så, för han är ju inte den spelaren.
Nej.
Sen så var de ju smart med honom och inte spela han så hårt på minuter. Mm. Utan de höll ju igen han första åren där.
Spände en som en pilbåge.
Ja, men lite grann. Arvidsson hade inte fysiken för det heller då. Ja. Men nu är han ju grym.
Om vi tittar i övrigt då i SHL. Rögle har gjort en väldigt spännande resa under flera år och ser ut att skörda det lite grann nu i år. Men om sanningen ska fram, så har de ju byggt på någonting nytt nu i 4-5 år. Hur ser du på Rögle, som dessutom är lite bekant för dig?
Mm. Nej, men de har ju haft, jag tror Abbottarna här har gjort ett stort intrång i föreningen där på alla sätt. Och utan att jag har någon inside överhuvudtaget, men konsekvent hårt jobb, det är ju det som är någonstans framgången till allting. Det är inget quick fix att få en organisation att bara rulla, och sen framförallt att kunna hålla det över tid. Alltså då gäller det att du har en grund att stå på, och där, om jag går tillbaka till oss nu då, så har vi haft juniorsidan som du hela tiden har kunnat plocka underifrån, och där är Rögle idag. De har ju bra juniorverksamhet. Kunna plocka upp spelare som kan komma in och dels prestera och sen hålla ner lönekostnaderna för A-lagsbudgeten. För det gäller ju också att få den. Jag menar, ska du få ihop ett lag, så måste du betala dina stjärnor.
Mm. Nu när vi ska spela in det här så är det ju kvartsfinalen på ingång här i SM-slutspelet. Vi har pratat lite om Skellefteå och Rögle. Vad tror du om årets slutspel? Vilka tar hem i slutändan och vad tror du är stort?
Jag tror nog att om vi tittar på Rögle är ju definitivt en kandidat. Jag tror även Skellefteå utan att jinxa nu. Men jag tror ju faktiskt att de kan ha mer att göra också. Och i övrigt så jag tror att det står mellan de två. Mm.
Du som är då varit Skellefteå AK så länge, när du tittar, hoppas man på att det ska bli Luleå i en semifinal eller vill man helst undvika Luleå, eller hur ser du på det? För det är någonting många som pratar om.
Jag vet det, men jag är tyvärr en uppväxt med Löven som mina liksom hatobjekt. Så att Luleå är för mig som en vanlig motståndare. Ja. Lite så är det faktiskt. Mm. Så jag har inte den riktiga derbykänslan mot Luleå.
Nej, jag förstår det.
Det är mer en motståndare kan jag tycka. Mm, mm.
Fem tuffa.
Ja, Lasse, då kommer vi till den här delen som vi kallar för fem tuffa frågor med dig då. Ska du få låna de här skyltarna som vi pratade om i första avsnittet. Det är lite hemmasnickrade. Och du har ju förstått lite, precis, jag har förstått lite hur det går till här. Vi kommer att ställa fem frågor, jag och Adam, till dig som är lite av den tuffare karaktären. Mm. Du kanske tycker att vissa är tuffare än andra och sådär. Men vi har ju, då håller man ju upp den här skylten efter varje fråga om man känner att det är okej att svara på frågan. Mm. Och vi har ju sagt att man får max passa på en. Det tyckte ju då sportchefen Niklas Lundqvist var tufft. Men han lyckas ju ta fyra. Ja. Men du kanske tar fem av fem att svara på alla fem. Vi får se. Mm. Så jag tänker att jag och Adam kan väl ställa varannan fråga. Och jag kan väl börja då med fråga ett. Har du någon gång fått ett erbjudande av Björklöven? Då kan du först visa om du... Den kan du ju svara på.
Ja, det kan jag svara på. Nej.
inte på något plan?
Nej, inte på något plan.
Tror du att det har varit så här att du också har varit lite antikrist för dem? Precis som jag förmodar att du hade varit antikrist på andra sidan så att säga.
Ja, det törs jag inte svara på. Jag menar, du pratar med en förening och jag är en människa, så att det vet jag inte. Mm. Det tror jag inte, utan det är väl mer... Jag tror att deras supporterklubb har lite svårt för Skellefteåbor. Så att jag tror att det kanske bara skapar problem.
Ja, det har ju varit känsligt
varit.
När väl någon har gått mellan Skellefteå och Löven.
Så men Rolle har ju varit där också.
Mm.
Det är så att,
Som hockeyspelare så var du ju både känd och ökänd. Kanske nästan mer ökänd bland motståndarna. Så jag är lite nyfiken på om du själv får välja. Vad är det fulaste du har gjort på en hockeyrink?
Då kan jag svara på den. Sen är ju frågan om är det, pratar vi elitserien eller pratar vi juniorserien eller vad pratar vi?
Ja, men du får, det står det fritt att välja.
Ja, men då tror jag det var en resa. Vi var med juniorlaget uppe i Malmberget och spela. Så där slog jag på dels domare, sänkte tre spelare och fick matchstraff. Så det är nog det fulaste jag har gjort.
Men på den tiden inga avstängningar?
Jo, jag faktiskt var avstängd i tre matcher då.
Okej.
På juniorsidan.
Kan inte vara vanligt då?
Nej, det var nog inte så vanligt.
Om det hade skett idag så hade det varit...
Ja, det hade varit lite mer tror jag.
Ja.
Mm. Men domaren hamnade emellan, så det var inte, jag siktade inte på han.
Inte ditt försvar.
Det var inte mitt försvar.
Ja, men det förstår jag. Det är något som stack ut.
Ja, det var det.
Ja. Då går vi till fråga tre då. Nu ska vi se. Vad är det bästa budet du haft som inte nått offentligheternas ljus?
Alltså pengamässigt?
Ja, du får liksom...
Ja, men då tror jag nog när jag fick frågan...
Det är grön skylt på den.
Ja, alltså. Det är grön skylt på den. Ja. Jag har lagt bort den redan.
Ja, exakt.
Nej, men det tror jag nog var när jag fick ett erbjudande att ta Färjestad.
När var det?
Det var 2000, vad fan var det för år? 2017 kanske.
Mm.
Någonting sånt.
Vad var det som gjorde att du inte tog det då?
Nej, alltså återigen, jag har haft så jävligt bra jobb här och trivts så bra med att jobba med juniorer och ungdomar. Och jag har aldrig haft drivet att bli tränare på högsta nivå. Mm. Har jag haft det har jag ju tagit det givetvis. Utan jag har mer varit... Dels jag var AIK-are ute i fingerspetsarna och ville göra det så bra som möjligt för föreningen. Och sen har ju märkt hur viktigt det har varit med juniorsidan. Mm. Att få fram spelare. Så det är dels för intresse men ekonomin för föreningen också. Mm. Och kunna hålla en bra budget. Mm.
Men det var huvudtränarjobbet i Färjestad. Mm. Ja, det förstår jag. Att det, var det ändå svårt att tacka nej eller tog lång tid?
Nej, jag tog några dagar på mig och funderade, gjorde jag. Mm. Absolut. Sen så hade jag ett snack med Per Nordlund som ordförande då också. Och han gav mig ett litet bättre bud här också då. Så jag fick en extra slant att stanna. Mm. Mm.
Yes. Ja, då har vi nästa fråga och du undrar lite grann, du är ganska frispråkig så jag tänkte att du skulle få äran att nämna en spelare som du har dömt ut men som sen har gjort succé. Om det finns någon som vill säga.
Om du kan tänka dig svara.
Nu kan jag svara på den, men jag vet inte, har jag dömt ut någon riktigt som har blivit bra?
Mm. Eller någon man kanske inte har trott ska bli liksom en stor spelare men kanske har tagit det steget.
Ja, men då kan det nog Jonte Berggren i så fall. Mm. För han hade jag lite disputer med, det måste jag säga. Han fick man hålla i koppel. Både han och Eriksson, Albin. Mm. Nu har Jonte gått bra och han går ju bra där borta nu också. Han producerar ju bra i farmaligan. Mm. Nu har jag inte sett någon match med han. Men...
Ja, men de har snackat om att han är kanske på väg att få chans i NHL. Då.
Man har ju nästan förstått det. Jag menar, Detroit går väl inte superbra heller. Mm. Så att det den chansen bara att få.
Men det var väl lite en aura kring de två när de var junior, att det var lite stökigt och bökigt, men att de var ju de här supertalangerna.
Ja, men det vet jag, att för mig är det alltid laget som är nummer ett. Mm. Det finns inga individer, så börjar du bete dig mot lagkompisar på fel sätt, det är inte okej. Okay. Mm. Då får de heta vad de vill. Mm. Det spelar ingen roll. Mm. Sen var det ju människor av dem också. Mm. Och jag tror, jag menar, de fick komma upp i A-laget och jag menar, där tror jag de har varit ganska så tydliga med dem också. Mm.
Det kan behövas.
Ja, men så är det. Mm. Och jag menar, det är ungdomar. Det kan ju spåra. Jag menar, jag vet ju själv hur jag var. Så att, nu var jag kanske inte så mot mina lagkompisar, men laget är nummer ett. Mm. Och lagkompisar, man ska vara bra lagkompis. Det är jätteviktigt för mig. Mm.
Men du, sista och femte frågan, ska vi se om du kör då en fem i rad här med grön skylt. Tror du att du gör comeback inom hockeyn till nästa säsong? Och vi kan ju också förlänga det lite grann, men vi börjar med nästa säsong då.
Ja, då kan jag sätta den där. Mm. För att det är ganska enkelt. Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag är ju den sitsen att, och den åldern, och jag känner inte för att börja flytta. Så mycket kan jag säga. Sen om det dyker upp rätt bud, ja, jag törs inte säga. Mm. Kanske man hakar på, men som jag säger, jag har 10 år kvar kanske att jobba. Så att se något annat än bara hockeyvärlden kanske kan vara bra att komma in på ett annat jobb helt enkelt.
Mm. Ja. Så lite valet och kvalet nu,
ja,
lite grann.
Ja, så är det. Mm. Så är det.
Men man är lite nyfiken då, hur ser ditt marknadsvärde ut inom hockey? Jag tänkte, du har ju ganska tunga meriter och finns du någonstans lite grann med som någonting ständigt aktuellt alltjämt? För du har ju faktiskt bara varit så att säga borta från hockeyn ett år. Hur ser det ut och sådär? Har du haft, om vi vänder på frågan så här, har du haft möjlighet att kunna ta beslutet att fortsätta inom hockeyn till exempel till hösten?
Ja.
Utveckla det.
Nej, men jag har fick en förfrågan från Oskarshamn. För de kommer att byta ut på sin assisterande sida. Men det var samma sak där, det kändes inte rätt att flytta. Sen var det en lösa frågan, det var ingen hardcore, utan det var en förfrågan. De hade några kandidater och jag var en av dem.
Som ville kolla om du var intresserad,
ja,
i första hand.
Ja, precis. Mm. Så att, sen har ju Thomas varit på mig redan när han tog över som sportchef, så ringde han mig ganska omgående, så att, och då tackade jag nej till det jobbet och var som head coach, och då tog ju Philander det.
Mm. Ja,
men som sagt var jag, nej, jag är svårt att röra på mig, tror jag.
Men om du ska öppna upp att du är en möjlig flytt skulle vara aktuell, då finns det nog många som kan vara hugga, kan man säga. Så känns känslan i alla fall.
Ja. Möjligt, jag vet, det får vi se. Vi ser hur stor spridning det är på programmet
här. Ja, exakt.
45 år i Skellefteå AIK är din tid. Det är alltså mer än en mansålder när man så att säga samlar ihop det så är det nästan svårt att ta in. Det är en otrolig rymd med tid. Men om vi börjar titta tillbaka lite på din karriär. Tidigt i din karriär så, Skellefteå AIK var klubben du började i och sen blev du kvar. Men hur liksom sammanfattar man 45 år om vi börjar bakifrån?
Ja. Första laget jag spelade var Chicago Blackhawks. För det var ju sån här hockeyskola då. Vi hade ett möte på Norrhammarskolan och sen vart man indelade då Sörbjörde som jag bodde på då. Då hette vi Chicago Blackhawks och så mötte vi andra stadsdelar då. Så det var ju första, och jag vet när man var 8-9 år då eller något sånt där. Men sen var det Skellefteå AIK då. För då vet jag att jag, Acke Andersson ville att jag skulle följa med, för då hade han de som var ett år äldre än mig. Så han ville jag skulle följa med till Pite och spela en match. Så han kom och hämtade mig då faktiskt. Så jag åkte med honom upp till Pite och spelade. Morsan visste ju aldrig vad jag var så förbannad på mig. Jag var borta hela dagen. Och så att jag hade varit i Pite och det var inte positivt. Men så var det på den tiden. De behövde inte veta allt, föräldrarna kanske. Nej, men det var väl en parentes där. Sen ja, pojkåren, junioråren. Sen som sista års junior var jag ju... jag hade ju förmånen att få spela juniorlandslaget också från U16 ända upp till junior-VM-et. Men då gjorde vi lumpen. Och jag åkte ju själv då mellan. Jag var den enda som var i Skellefteå AIK då. Och körde av vägen. Och då somnade vid ratten, ärligt talat. Jag skulle väja för något djur slash som, alltså det, du vet hur det kan bli med det. Man hade varit ute i fält och var hemma och träna på natten, och det var helt wacko. Jag körde av vägen i varje fall, och då togs beslutet att jag skulle spela resten av säsongen i Clemens, för de var ju då i division 1. Det var ju allsvenskan på den tiden. Och där missade jag ju min junior-VM-plats också, för de tog ju bara elitseriespelare till junior-VM-et.
Hur tufft var det då där? Och...
Ja, det är klart, det var ju surt. Man hade varit med alla lag ända från U16. Så det sved ju lite grann.
Hur allvarlig var olyckan för de som inte vet det?
Nej, det var ju en brutal olycka. Alltså, det var ju bara skrot. Alltså, att jag överlevde ju bara tur. Så var det.
Men blev du skadad liksom?
Nej, alltså, det var ju, bilen var helt smashad och... Jag vet att jag vaknade upp då, eller när vi hade skramlat klart där, så stod bilen vänd åt fel håll, men på rätt köl. Men då låg batteriet ut med mig. Okay. Och det hade flugit in genom rutan. Så du vet, när då jag klev ur bilen, försökte ringa då. Då ringde jag till Svenne Lunka som var lagledare då. För att få någon form av guidning här, hur ska vi göra? Men du vet, då ropa kvinnan i huset, polisen här. Så jag sprang ut och då var de och letade mig. Då hade de haft någon fartkontroll längre söderöver. Och de hade ingen inrapporterad olycka. Och vet, de var och letade mig. Det var en å där också som hade flyget. Alltså det var helt sjukt.
Vars var det någonstans?
Ja, det var 3 mil söder om Ume, vad fasiken kan det heta. Det är en liten bro där.
Nordmalinghållet där.
Nej, åt andra håll. Nej, förlåt, norröver. Norröver.
Just det.
Ja, skitsamma. Jag kommer inte ihåg vad det
heter. Ovanför Sävar landade vi där någonstans.
Ja, precis. Och då togs beslutet att jag skulle i varje fall till vara i Clemens det år. För då var vi 5 stycken. Så då kunde vi turas om och köra. Och man behövde inte sitta själv och köra hela tiden. Så det var den säsongen. Sen året efter var jag tillbaka i AIK då.
Ja.
Så att det är ju ja, pojkår, juniorår, och sen vart det ju då 8 säsonger i A-laget. Sen får jag till Rögle ett år. Och sen vart det tillbaks igen och avslutade med 3 säsonger.
Den där avstickaren till Rögle, hur gick det till egentligen?
Christer Abis vart ju tränare. De gjorde ju en ordentlig satsning då. Så de hade de ju... Jag tror det var 8 eller 9 stycken ny förvärv då. För det var det satsning mot elitserien. Och det gick ju bra. Vi gick ju upp med det laget. Och jag hade en tuff säsong där nere. Jag hade något som hette oral galvanism. Och det visste jag inte om då. Så hela min kropp var helt utslagen. Så jag hade ju 0 ork. Så jag fick ju sparken efter ett år. Som har varit lite tillbaks hit.
Hur påverkar det? Vad är det för typ av sjukdom? Ja,
alltså det är ju det amalgam som är fyllt i tänderna och det blir ju kvicksilver. Mm. Och då får du en förgiftning av det där. Och de flesta pallar ju med det, men min kropp tog det inte till slut. Så då slog det ut och det visade sig att det var som följdfel i hela kroppen på mina organ. Som gjorde att jag hade ju ingen kraft, ingen ork. Så när jag fick byta ut alla de här plomberna och komma till rätta med det här, så då var jag ju nästan 30 år. Mm. Och jag förbättrade alla testresultat sommaren efter. Det var lite revansch i varje fall, ja. För då visste jag vad fan det berodde på. Mm. För det var jävligt jobbigt att vara där nere och inte spela. Alltså.
Mm,
jag tror jag gjorde 7 matcher eller något sånt där.
Ja, men skönt att lite revansch.
Ja, precis.
Ja, vi var inne på spelarkarriären och då måste vi naturligtvis undra, vad är det bästa minnet du har av spelarkarriären?
Oh, alltså det är ju många bra minnen. Absolut bästa. Vi vann ju faktiskt SM, vad var det, 81 va? Med juniorerna då. Det var ganska roligt. Sen har jag varit med och spelat upp Skellefteå 2 gånger va, till elitserien. När vi, du vet, då var det ju att man hamnade i Allsvenskan redan vid jul.
Mm.
Och sen så lyckades vi ta oss tillbaks. Jo, nu vet jag det bästa minnet. Femte avgörande borta mot Frölunda. 88. Så var det. Vi tog ledning med 2-0 i matcher. Sen torskade vi 2 raka och så var det avgörande nere på Skandinavien. Full 12 000.
Du, jag kommer faktiskt ihåg det där. Jag var ju en ung pojk på den tiden, 13 år gammal, och jag vill minnas att Radiosporten hade ett reportage. Då trodde man ju på allvar i Göteborg att nu kommer Frölunda gå upp. Så det var någon som hade rest något sådär okristligt långt för att få se Frölunda gå upp, och det var totalt utsålt. Och då hade Radiosporten noterat att han stått och grina utanför att det inte gick att få tag på biljett. Och skulle man köpa svarta marknaden så var det så här outgrundligt. Men han hade alltså åkt dit på chans. Och sen så blev det en av de största överkörningar modern tid i en avgörande match. Blev det 10-1?
10-1.
Ja, precis.
Hur var den liksom? Alltså för att göra en sån utskåpning på bortaplan?
Det var helt sanslöst. Då hade vi ju hyfsat flyt också, det måste vi säga.
Man måste ha lite medstuds.
Ja, men så är det ju. Ja. Absolut. Jag tror fan jag hade 5 ass den matchen. Mm. 4 eller 5 ass hade jag.
Är det din bästa match då i historien?
Nej, alltså det var inga svåra grejer. Jag stod i burskydd. Kari Alonen kom och hämtade pucken och åkte och satt där. Nej, så att han var ju grym då. Vad hade vi med då? Mats Lundström var ju med och det var ju... Vi hade ju ett jävla bra lag det året. Zoran Jemi var här och det var Göran Lindblom var med fortfarande. Och så du hade ju jäkla lag egentligen. Mm. Att vi ens hamnade i Allsvenskan, för jag tror det året hade vi nog ganska stora förhoppningar att hamna i slutspel då, bland de 4 första i elitserien, men vi hade en dålig säsong helt enkelt.
Du var väl med alla åren här i Skellefteå HC-svängen va?
Ja.
Det är ju lite som en speciell tid i historien så där.
Ja, jag vet inte, det vart någon utbrytning där från själva Skellefteå AIK som förening då, för det var det ju friidrotten va, pingisen och skidåkningen tror jag,
fotbollen
hade du, och jag tror att det var väl Skellefteå som fick, alltså hockeyn då fick så för stora kakan till och hålla det här flytande, och därför tror jag att man bröt sig ut. Nu var man spelare så man hade väl inte allt för mycket kött på benen kring det här. Men jag tror det var någonting sånt.
Mm,
Var ju lite på mode då att liksom gå ifrån de här gamla beteckningarna. Modo bytte ju också namn då från Modo AIK till Modo Hockey. Och det var fler klubbar, alltså att man skulle heta hockey. Att det var liksom tydligt att man var en hockeyförening. Inte liksom bara en liten del i någon ännu större förening och så vidare. Men... sen gick man ju tillbaka till Skellefteå AIK med facit i hand, så kan man väl se utbrytningen som, det är väl bara en liten parentes som var lite märklig så här i efterhand kan jag uppleva.
Mm. Ja, jag är för dålig att svara på det helt enkelt.
Du var med och spelade och gjorde ditt jobb.
Jag hade mitt att göra på isen då. Ja.
Mm.
Om vi går vidare då och tittar på Rögle, spelar i en säsong. Hur var det i övrigt då? Hade du anbud att spela i några andra klubbar, eller är det liksom varit naturligt att i princip bara vara i Skellefteå?
Nej, då hade jag nog anbud genom åren att byta, men det kändes aldrig aktuellt. Så var det. Vi hade väl en parentes där också, vi var inne på det här, var det fulaste jag gjort, men
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Vi spelade mot Vita Hästen i det här playoffet som var då. Jag vet inte om ni har talat om det.
Kan ha gjort.
När det är Norrköping där. Det har varit ett jävla liv med publiken där. Så jag nitar igen med publiken. som hoppar ner i vårat bås och var på väg. Stolz var tränare. Han och Bendelin var i andra båset. Jag vet, de stod och tjafsade så det blev ju grinigt på läktarna. Så då hoppade jag in i båset för jag såg att det var en som hoppade ner från läktaren och jag mötte upp han in i vårat bås. Och nitade han ordentligt.
Det blev fight i båset?
Nej, det blev ingen fight. Han var ganska utslagen kan jag säga. och då blev det ju polissak av det här också. Ja, så att jag åkte dit för misshandel. Och var ju på tingsrätten då. Mm. Överklaga, det vart hovrätt, då vart jag friad. Mm. Så det var lite sånt här. Och då ringde, efter det här ringer alltså de från Vita Hästen och från Norrköping. Och vill värva mig dit. Jag tänkte, vad fan vet ni vars ni ringer ens? Så det var lite
sådär. Lite surrealistiskt.
Ja, det var det faktiskt. Nej, de var seriösa. De ville att jag skulle komma ner dit. Då.
Det kanske var för det du har gjort på isen kanske?
Ja, förmodligen. Jo, inte det andra. Nej. Mm. Nej, det var en liten parentes där bara.
Hade kanske några tuffa duster med deras hårde kille Rickard Rauge?
Rauge. Det var en stor grej. Nej, men jag tror alltså spelet var aldrig fult där. Det var hårt men jag upplevde aldrig att vi hade någon specifikt mot dem så där. Det var ju vissa lag visste man att det skulle bli fighter. Så var det ju. Men aldrig med dem. Däremot så har vi haft duster genom åren mot dem.
Björklöven-matcherna på 80-talet, det tog ju liksom, det fick ju den här stora skjutsen när det var det där mytomspunna derbyt i början på 80-talet och lagom till du blev varm i kläderna i A-laget. Så det måste ha varit ett himla stök i princip varje derby ni spelade på den tiden.
Mm. Men den där då du tänkte när vaktmästaren släckte ner,
exakt.
Då stod jag i klacken. Så jag var på läktaren den matchen. Men det är sånt där minne också som man har.
Mm. Och sen har det varit någonting liknande efter det, för att det är ju det stora där man pratar om, det byggde ju liksom rivaliteten och det roliga är att man pratar om det där än idag. Det liksom tände lågan som brinner fortfarande, vilket är spektakulärt på många sätt.
Mm. Nej, jag vet inte, alltså Björklöven och derbyn har det ju alltid varit stökigt. Det har det. Och det var ju värre förr än vad det var sista åren de var med här. Så är det. Men stökigt har det varit. Mm.
Det behöver lite till charmen också.
Nej, det tycker jag också. Mm. Jag saknar ju det där, om man nu får säga så idag. Men jag tycker att det blev lite grann för snuttigull i hockeyn.
Politiskt korrekt, helt enkelt.
Ja, precis. Så är det ju. För det där, jag tycker att det hör till sporten. Det är ju många som inte håller med mig, men om man tittar traditionellt mot Kanada som är fader till sporten här så är det ju, ingår det där med fighterna. Mm.
Det är väl alltid till en viss gräns.
Ja, till en viss gräns. Mm. Så är det ju, givetvis. Sen, det får ju inte gå över styr, men liksom att den där nerven ska vara där, att det kan hända någonting.
Men jag tror att alla har givetvis olika åsikter i det här ämnet, men om man tar liksom, tittar på fjolåret, så nu var det ingen publik på läkten på det förutsatta läkten, men när Skellefteå möt Luleå, det blir någonting extra, det smälls på lite mer, och alla upplever, jag tycker ändå det är roligt, sen liksom kanske man inte vill se spelare skadas och så vidare, men att den där extra nerven och liksom fysiska spelaspekten tillkom, det är ju någonting extra, en extra krydda.
Ja, och så är det. Och det är därför jag blir så frustrerad när folk hycklar om att de inte tyckte det. För de flesta tycker att det blir en nerv i det. Mm. Men sen vill ingen se någon skada, men det är en helt annan grej. Men just det där att det blir en edgen på alltihop.
Mm. Hockey är i mina ögon, det är inte en politiskt korrekt sport. Det är en impolitiskt korrekt sport. Men samtidigt så har det som smugit sig in att man någonstans ska försöka tvätta upp det där. Men när man tvättar upp det där så känns det också att man tar bort känslorna. Och hockey är ju känslor. Mm. Extremt mycket. Och det finns någonting dubbelbottnat där. Samtidigt gäller samma sak egentligen ute på isen. Att har man full kontakt, då kommer det liksom att hända grejer. Och då måste man titta, hur ska man liksom hantera det? Och förr i tiden så var det mycket prat om det här att man har liksom ett eget, det är ditt ansvar att skydda dig själv. Medan man mer och mer har gått ifrån det där. Och man har sett också med de här oregelbundenheterna att numera så ser vissa lag att man tjänar på att inte tackla så mycket. Så det blir så pass få tacklar när det väl smäller, vissa inte beredd. Men då är det alltid tacklarens fel. Och det där är ju en debatt där man skulle behöva ta mer omtag och så vidare. För hockey är en fysisk sport. Och kommer alltid att vara. Och den dagen man tar bort all den här edgen så är sannolikheten eller risken är att hockeyn kommer att tappa den här kraften som finns.
Så är det.
För den
det
kommersiella vet kraften kan dö i och med det.
För att det vet du ju själv. Alltså, när du fick en propp, om du spelade för underpucken och inte ser att du kommer få en smäll nu. Alltså, när du kom till båset, då var du häcklad av dina egna. Så vad fan håller du på med? Liksom upp med käkrämmen. Det där måste du kunna se. Eller förstå att det kommer ända. Idag är det ju inte så. Och det kan jag tycka är lite synd faktiskt. För du, jag menar, du måste ha ögonen på skaft där ute.
Drömfemman. Och då har du ju fått i alla fall lite tid på att fundera över en drömfemma. Och det är också en sån här ganska porös punkt där det inte finns egentligen så mycket att förhålla sig, utan rent subjektivt. Du ska ta ut en drömfemma som är din drömfemma utifrån dina helt egna perspektiv. Så vi gör väl helt enkelt så att vi börjar bakifrån och vi har väl skippat målvakten.
Ja, Lasse vill ha med målvakten.
Nej, men jag tycker att han är en stor del av laget.
Så att det är väl fritt. Du kan köra av målvakten.
Ja, men det är ett ganska väntat svar då. Henke Lundqvist. Tycker jag är en karaktär som jag tror är ganska viktig i omklädningsrum och så här också. Vilket är viktigt, tycker jag, i en femma. Mm. Backsidan, ja, Niklas Lidström förstås. Mm. Absolut. Också ja, men kanske den bästa back som någonsin har varit. Möjligtvis att ryssarna hade någon där på 80-talet. Men sen kom vi till nästa och då valde jag Raymond Bork. Mm. Också en stabil. Jag tänkte, det backparet går inte av för hacker.
En rightare, en leftare.
Nej.
Det är skönt att du säger en stabil.
Det är två leftare är det.
Han kan ju just det, ja. Han var leftare. Ja, precis.
Jag hade tänkt Erik Karlsson precis med rightare där, men nej, vi tog Bork.
Han fick ju vinna till slut i Colorado där, Ray Bork.
Precis. Ja. Och då kom vi på nästa och han spelar i Colorado också. Det är Peter Forsberg, han är för mig. Ja, men det kanske är den mest givna forwarden av alla. Mm. Så han är med. Sen stod jag mellan Gretzky eller Lemieux. Och då valde jag Lemieux. Jag tror att med hans räckvidd, rightare, helt okej. Okay. Och då valde jag bort Gretzky. Och sen sätter jag dit för att balansera upp det här. Så man får en femma som kan gå båda håll. Mm. Så kom X-et att vara där.
Okej. Okay.
Mm. Ah, just det.
Han kommer ta det defensiva.
Han kommer ta det defensiva ansvaret där.
Peter Forsberg också var nominerad som bästa defensiva forward i NHL, ska vi inte glömma. Så han var ju också en ganska bra tvåvägsspelare.
Men han hade en bättre spets än vad Janne hade. Så därför tror jag att den balansen blir ganska naturlig.
Ja.
Nej, men den femman ska jag tycka var helt okej. Okay. Eller den enheten även med Henke Lundqvist. Mm.
Det som är intressant där är att du väljer Lemieux framför Gretzky. Alltså det är bara rent slående så här, när man har pratat med många gamla NHL-spelare som har spelat mot både Lemieux och Gretzky, så är det påfallande många som faktiskt säger att de tar Lemieux framför Gretzky. Att han hade någon dimension till på något sätt där.
Ja, men storleken, räckvidden. Men sen har jag ju, ja, men min bästa kompis då, Janne, har ju spelat mot bägge två och skuggar de här två. Och han sa att Lemieux var helt utomjordiskt bra. Mm. Så därför lite grann färgad av det vad han sagt också.
Ja. Ja, annars håller jag ju själv, jag är ju född 82 så jag följde ju Peter Forsberg väldigt nära. Mm. Och det är ju, tycker jag, den bästa spelare jag har sett. När han var som bäst så var han ju magiskt bra, just att han spelade också i den tuffaste tiden. Exakt. Också. Och det tycker jag är så häftigt på något vis.
Och hans spelstil. Mm. Han la ingenting emellan.
Sen måste man säga ändå i Västerbotten har det kommit fram ändå väldigt fantastiska spelare. Exet tillhör ju en av de absolut största. Och sen har vi även Patrik Sundström som för övrigt är född i Skellefteå, bör nämnas.
Hans pappa spelar Skellefteå.
Ja, exakt. Mm. Och så att traditionen i Västerbotten gäller att få fram riktigt bra spelare är ju, eller och Sverige i stort, men även Västerbotten sticker ut. Och framförallt också att det sticker ut så mycket nu för tiden, för det är dit vi ska ta oss när vi tittar på den senare delen av din AIK-sejour som ledare. Och om du tittar tillbaka på den lite kort så att säga, så har du varit med om en otroligt omvälvande tid med både juniorverksamheten och som förlängd synergieffekt, så har ju det lett till egentligen att AIK, inte just att de tog steget upp, men därifrån så har junior- och ungdomsverksamheten i AIK varit direkt bidragande till den enorma framgång som Skellefteå AIK har haft.
Mm. Jo, jag fick ju vara med om, jag kom ju in som, vart ju anställd 98 som sportchef då. Och då kom jag ihåg PA och Gunnar Eriksson kom hem till mig och sa att jag skulle med på ett lunchmöte. Du ska bli sportchef. Han sa, det ska jag inte bli. Jo, det ska det. Och, ja, det blev så också. Så jag var sportchef där i 3 år. Och då var vi faktiskt i division 1. Vi var ju rankade 27 i Sverige. Så vi var bästa division 1-laget i Sverige. Men vi var inte i elitserien, vi var inte i allsvenskan. Vi var division 1. Så att det var en ganska tuff tid. Och då fick jag ett dokument i min hand med våran vision. Och den har ni ju sett också, det här med spela högst nationella serien och med 5 av 10 och så vidare. Mm. Och det är ett dokument som du får, och det är ju lätt hänt att det blir en sån här du lägger på sidan lite grann. Men när man börjar titta på den här så är det ju i det läge vi var då. Vi fick inte fram några egna spelare heller. I det där division 1-laget var det väldigt få egna. Så sen när vi började klättra så tog vi, det var mycket utlänningar, det var mycket spelare utifrån. Så att vi gick upp från ettan till allsvenskan under den perioden. Jag kommer inte ihåg om det var det 99 eller 90.
Ja, man gjorde ju om serien från 4 division 1-serier till allsvenskan. Det blev allsvenskan norra, allsvenskan södra till att börja med.
Ja. Men vi fick ju inte upp några egna spelare. Så att 01, då bad jag få säga upp mig. Och ville få anställning på ungdomssidan då. Så de tog in mig som ungdomsansvarig. Så då fick vi börja lägga grunden, liksom, börja jobba med rätt saker, om jag säger. Så vi höjde träningsmängden. Och det var ett jävla liv i tidningarna. Mm. Norran hade ju artikeln, ni har ju sett dem själva. Det var ju före er tid det här. Och det var kritik och det var på alla sätt och vis.
För att ni tränar för mycket
och för hårt. Vi tränar för mycket och för hårt och det var för specialinriktat och ja, men you name it. Så det var ju alla fel och det var ju idrottsledare, alltså andra idrotter i stan som hade mycket åsikter om det här också. Men alltså allt vi gjorde, det var egentligen för spelarnas bästa. För vad de ville för någonting. Så att vi har ju hela tiden haft spelarna i centrum för att det ska bli så bra som möjligt för dem. Sen att det skulle gå så här bra, det kanske man inte hade riktigt koll på.
Hoppas och trott kanske inte riktigt.
Nej, ja. Så är det ju. Det blev ju bättre än vad vi trodde. Mm. Men det omtaget vi gjorde där har ju visat sig bli ganska bra faktiskt.
Mm. Hur tufft var det att stå emot den där stormen ändå som var där?
Det är klart, det var både och. Alltså, det jag kände, det var ju ingenting. Alltså, vi gjorde ju bara för grabbarnas bästa. Vi visste att vi tränade för lite för deras skull. För de ville spela varje dag. Mm. Och jag såg faktiskt Vike i år här versus före jag for hit nu. På tal om att man är nördig. Mm. Och det var om Sundin. Och då sa han det att de hade gjort en undersökning då med han och Foppa och Lidström och Näslund. Det var Näslunds farsa som hade gjort det. Och de hade ju spontanidrott. Det var det som var gemensamt för dem. De hade 30 timmar i veckan spontanidrott. Så att om vi tränar någon timme i veckan, det räcker inte. Och jag har försökt gjort uträkningar på det här när vi höjde vår träningsmängd. Ni vet att det är om 10 000 timmar. Mm. Vi är inte ens i närheten att nå upp dit.
Nej.
På den träningsmängd som vi har blåst upp då. Mm.
Ja, men jag kan förstå där och då var det någonting nytt för många då. Alltså,
ja, så var det. Mm. Men sen ska vi veta, vi har involverat mycket, vi har haft mycket med friidrotten, med fysträning. Mm. Vi har tagit kontakt med brottarklubben, vi började nere i Skelleftehamn med 91-gruppen var det. Alltså, vi var ju där en gång i veckan under vintern för att få in de här träningstimmarna. Mm. Mm. Och det var ju jävligt tufft, men de hade ju ruggigt kul alltså.
Men det snabbt tog då innan liksom det var ändå... hade satt sig att folk ändå började tycka att fasen, ni gör ju någonting bra istället för att man möts av den här direkta kritiken då?
Ja, nu kan inte jag säga direkt när, men det tog ganska lång tid. Och jag tror att det blev naturligt när de blev så pass gamla att de började ta plats i A-laget. Mm. Då förstod man att det gett resultat, men det tog ju många år innan det hände. Mm. Jag vet inte när de började komma upp, 09, 08, 09 där någonstans. Mm.
Ja, man kan väl säga, det finns väl lite, man ser en första skönning där. Är Thomas Larsson på något sätt som blir den första som tar lite plats där i samband med SHL. Och sen kommer ju 89-erna. Och sen efter det så var ju tillhövlig egentligen Martin Lundberg den första riktigt stora talangen som alla pratade jättemycket om. Ja. Kom med i russinlägen, juniorlandslagen. Och sen därefter så rullar det på helt galet. Då kommer de magiska 91 när Rundblad var med bland 90-erna där också. Sen
Melker. Kommer
Melker, givetvis är att förglömma. Och sen rullar det ju som bara på. Så att när man tittar på, vill titta nostalgi, kan man gå in och titta på laget då som spelade J18-final där, jag tror det var 09, och titta på den truppen. Nu var det ju många som kanske inte tog steget jättelångt. Det var skador och lite annat med Nasso, vilket galet lag och vilka talanger. Mm. Och jag vet att de som är involverade, jag pratade med Petter Gramer om det här ganska nyligen också, så var det att efter att de hade förlorat finalen då så kom Hasse Wallson som var tränare för laget och in och undrade bara, men hur kunde vi förlora? För att man hade inte riktigt, man blev lite tagen av stundens allvar där. Men går man in och tittar på truppen så ser man vilket galet lag det var.
Ja, men det vi gjorde då, jag kan ta en grej där. Vi har ju, vi beställde upp landslagströjorna hit. Och det har blivit ett jävla liv tydligen av det här från andra föreningar. Så vi hade ett helt lag från U16 till U20. Hade vi ett helt lag med landslagsspelare. Vi hade 21 stycken spelare i truppen.
Sammanlagt då, eller?
De gjorde ett lagfoto ute på isen.
Ja.
Ni har inte sett det?
Ja.
Det är mytomspunnet det där kortet.
Ja, precis. Och det vart ett jävla liv om det där. Mm. Men det var lite kul. Och det är ju från den här kullen. Mm. Och jag vet just det du pratade om, för det var B-juniorerna.
Ja, stämmer.
Det var då vi fick, då det vart finalen mot, för det var mot Gnaget.
Ja.
Och då sa vi det att nu jävlar slår vi på stora trumman. Så vi sålde biljetter. Vi öppnade upp sportbaren. Vi körde jumbotronen. Det var fullt blås och det var B-juniorerna. Så det var 2,500, så vi hade ju fulla läktaren på ena sidan. Och vi sa att det här kommer vi förlora finalen på. Men vi är här för utbildning. Mm. De här killarna kommer få en sån jävla push av det här. Och det vart det också. För de torskade, tror jag. Jag vet inte om de vann en i Stockholm och förlorade. De förlorade hemma i varje fall, uddamål
ja,
tror jag.
Ja, stämmer.
Och så sen om de varit en eller två i Stockholm, men jag vet att vi torskade. Men har vi inte gjort det där har vi vunnit hemma, det är helt övertygad om. Mm. Men det varit en sån anspänning, vet du. Mm. Men lite kul.
Listan. Vi ska gå över till sista fasta punkten och det är listan. Och jag och Arvid har smält ihop en liten lista här av dina adepter. Mm. Av vilka det är som egentligen har lyckats bäst. Och då har vi gjort en väldigt godtycklig lista med en kombination av vilken roll man har idag, lite meriter, talang och så vidare. Och vi börjar väl bakifrån då. På plats nummer 5, Arvid.
Ja, plats nummer 5 har vi då satt Oskar Lindberg, en fantastisk hockeyspelare som alla vet vad han gjorde under sin juniortid och i sin tidiga SHL-tid. Han faktiskt blev MVP i slutspelet där 2013. Åkte över då till NHL och kanske inte riktigt fick det där fotfästet och slog igenom en som man kanske trodde och kanske förväntade sig, men har ju sen då visat Europa vilken fantastisk spelare han är och en toppspelare i Europa. Det enda jag kan tillägga där är att det var, jag tycker jag var ytterst märkligt att han inte kom med i OS-truppen i den här säsongen. Men han har vi satt som femma, Adam.
Ja, och nummer 4, Oskar Sundqvist, som kom som en valp junior. Och kanske inte gjorde det här superavtrycket i AIK, men var helt okej. Men sen NHL-karriären sticker ut på alla sätt och vis. Och två Stanley Cup-guld, det senaste med St. Louis Blues när de tog sitt första guld. Och då hade han mest speltid av forwards i den avgörande finalen och var en faktor den säsongen när Blues gick från att ha legat sist i NHL till att vinna Stanley Cup.
Mm, jag tycker att Oskar Sundqvist är också ett bevis på att det finns ju olika typer av talang, att det här, vilken typ av spelare, man kan vara otroligt viktig, kanske man inte är den mest skickligaste spelaren. Mm. Vem hade trott att Oskar Sundqvist skulle få en större karriär i NHL än Jocke Lindström? Det kanske inte så många som tänkte när de var samtidigt i Skellefteå AIK, men det är ju också ett bevis på att man har olika typer av färdigheter som spelare.
Ja, precis.
Nummer tre, det är ju då David Rundblad. Adam, du som följde den säsongen väldigt nära när han var här i Skellefteå och gjorde 50 poäng. Du kan väl tala lite mer om David?
Ja, en pucktalang av Guds nåde som gjorde 50 poäng redan som 21-åring. Och det var många som trodde att han kommer bli en back som är topp 10 i NHL. Han har haft en okej karriär, han har ett Stanley Cup-guld, men nådde väl inte riktigt en fast plats i NHL, men hade definitivt talangen för det och har ju haft en ganska bra karriär trots att han inte spelade fast sig i NHL. Mm. Och sen har vi då nummer två, Adam Larsson.
Ja, precis. Är ju en riktigt talangfull spelare som du, Lasse, hade väl massa år med. Och blev ju draftad nummer 4 i NHL. En supertalang som slog igenom tidigt i SHL. Har ju också då visat det borta att han är en riktigt stabil. Man kanske inte har blivit den här stjärnstatusen riktigt på Adam Larsson. Men visar när han var med i VM-turnering vilken fantastisk spelare. Han har mycket mer hockey i sig, tycker jag, offensivt än man får visa det borta. Men är ju blivit en riktigt stabil shutdown-back och viktig.
Mm. Och sen har vi då nummer 1, Viktor Arvidsson, med sin attityd, speed och inställning är inne nu i Los Angeles Kings, andra NHL-klubben efter Nashville, där han är en stjärnspelare och går i första lina i princip och har stort förtroende. Har gjort det fantastiskt och är en faktor där och kan faktiskt också bli den västerbottning som blir bäste NHL-västerbottning genom alla tider poängmässigt om det fortsätter som det ser ut.
Mm. Ja, och det som är så häftigt med Arvidsson att han är ju en poängspelare, kanske inte den allra högsta toppen i NHL, men gör ju mycket poäng, mycket mål, trots att han faktiskt får spela mycket boxplay för mycket tid, där den här liksom kompletta hårt jobbande spelare som gör mycket poäng också, det tycker jag sticker ut med Viktor. Mm. Men vad säger du, Lasse, då om listan här?
Nej, men bra lista. Sen är det så här att det går ju att fylla på. Mm. Alltså vi har ju så mycket, mycket mer spelare. Men listan är bra.
Ja. Är det någon du saknar då så här, på topp 5? Nu är det ju som sagt, det är några som är precis utanför som skulle kunna vara inne där. Liksom, och så där.
Nej, det vet jag. Jag tyckte det var en bra lista. Mm. Det tycker jag.
Mm. Och ett axplock av vad som har passerat i Skellefteå, vilket är anmärkningsvärt.
Mm. Mm. Så är det. Mm. Och som sagt, det finns ett gäng till att fylla på med där.
Jag tänkte vi ska gå vidare här lite grann. Jag tänkte också fråga att ni som har varit juniortränare och de som är det oftast har ju väldigt stor passion till sporten, men oftast egna barn som spelar och till slut så är ju kanske barnen uppe och är i det laget man coachar. Hur tyckte den typen av, är det någon problematik och hur tyckte att det har varit under din tid som ledare?
Tänkte du på mig nu eller?
Ja, för dig och kanske generellt, för det är ju det är inte ovanligt att man har liksom, när man kanske börjar som ledare kanske man har små barn och de blir ju äldre eller till slut kanske de är i ett lag som man coachar. Hur ser du på det? Hur har det funnits en problematik kring det?
Alltså, för min egen del så började jag ju med grabbarna. Mm. Jag hade ju två stycken som var med från början där då. Mm. Så jag har aldrig haft något problem med det. Janne hade ju Tim med. Oskar Lindbergs farsa var ju med oss, Krille. Och aldrig upplevt det. Sen när man då varit ansvarig för alltihop där så jag har aldrig någonsin haft problem med föräldratränare. Jag tycker att det måste. Jag menar, vi måste förstå att det växer inte tränare på träd alltså.
Nej.
Utan du får vara glad för de som kan ställa upp och har de passion. Sen är det upp till oss att hjälpa dem med utbildningar och liksom strukturera upp och ge dem lite guidelines, hur ska vi jobba och vad ska du jobba med och så vidare. Så det tycker jag är en föreningsfråga. Sen om det börjar bli matchningar och sånt där, då blir det ett problem. Mm. Men det, utan att veta allt nu, men det har vi varit väldigt, väldigt tydliga med Skellefteå AIK, att vi toppar ingenting på ungdomssidan. Så är det bara. Utan du får börja toppa. Det är till DM-et. Då är de 14 år gamla och det är just vid DM-tillfället. Då får de, om de inte har gjort om policyn sista året, jag vet, men det tror jag inte. Då får de matcha laget. Sen får du börja matcha när de kommer upp i juniorlaget i princip. Mm. Och jag har varit själv huvudansvarig så länge och jag har undvikit matchning till och med på U20. Mm. Vissa gånger, absolut. Men det bästa jag visste det var när jag hade 4-5er som bara matade på. Mm. Spelar ingen roll vilka som var inne på isen.
Ja, vi ska lämna det lite grann och gå över på den avslutande sekvensen där du då hade ett uppbrott med AIK för ett år sedan. Och vad kan du säga om det idag?
Ja, nej men det var ju givetvis tråkigt. Man har jobbat med det här i så många år och dygnet runt i princip och få bygga upp det här, så att det är klart det var tråkigt att få lämna, så var det ju. Mm. Det var tufft.
Mm. Var det oväntat då liksom och sådär?
Man känner ju liksom signal, det kom in nytt ledarskap och jag menar jag är den person jag är, jag vet hur jag är, jag blir jävligt drivande, alltså kom det till sin spets, så det är klart att går vi inte riktigt i clinch så är det bättre föreningen att inte jag är med, så är det, så att det har jag inga problem med. Mm. Föreningen är störst och det är den som är nummer ett. Sen är det för min egen del givetvis tråkigt. Men,
men där och då, liksom, hur nere var du där och liksom, hur tog du beskedet?
Nej, men jag vet inte. Alltså, man blir som tom bara. Mm. Tänker, vad fan, vad är det som händer? Men ja, när man börjar reflektera lite grann också så känner man ju att ja, men vi har inte dragit jämnt på slutet. Så är det sista två åren här. Så att man kom till den här gränsen kanske var, ja men som jag säger, det bästa för föreningen. För att annars blir det att det blir några jävla inre motsättningar och det blir aldrig bra.
Ja. Vad var det som gjorde då att ni inte riktigt drog jämnt, skulle du säga?
Jag tror, egentligen ska du fråga andra om det, men alltså jag vet ungefär hur jag vill ha det. Mm. Och när det blir för stora förändringar på en gång, jag har inga problem med förändringar. Grejen är den att när man tittar på framgångsrika företag som vi har varit, de här good to great-företagen som har liksom en stadig utvecklingskurva i 15 år, där har vi varit. Och då har du ett ledarskap som inte byts ut så mycket, utan det är ganska stabilt. Mm. Och nu har det byts ut ganska mycket folk, så att det har blivit lite... en annan struktur. Mm. Jag kände själv att vi drog inte jämnt helt enkelt. Mm. Så det är ju tråkigt.
Men det finns inga hard feelings idag då?
Nej, absolut inte. Utan mera bara att nu är det ju nya avstånd för mig själv. Liksom, vad fan ska jag ta mig till? Och hockey, då måste jag flytta. Det är inte så pigg på. Så att, förhoppningsvis finns det något företag som förbarmar sig till slut. Ja. Kanske kan ta in en.
Ja, det händer ju mycket i Skellefteå, så det finns många alternativ i alla fall.
Mm. Precis.
Har ju pratat om det där förra gången vi pratade med nuvarande sportchefen Niklas, att det är en tuff miljö med elitidrott och att var sak ibland liksom har sin tid. Att det är extremt svårt att hålla sig kvar i en elitförening över lång tid, för det är så mycket saker som händer. Och ibland så blir det förändringar... Av som man inte kan uppföra ens själv. Mm. I NHL ser man ju också många gånger att byter man GM, då brukar ju hela staber. Där byts klubben ut helt nästan bara på ett sånt byte.
Mm. Nej, men så kan det vara. Men jag tycker att vi har byggt upp en sån bas. Jag känner att, och jag tror föreningen, den börjar inte falla än. Mm. Det gör den inte, utan det finns någonting att fortsätta att bygga på. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det, som jag säger, det är tråkigt att inte vara med. Så är det. Mm. Jag känner ändå att man har... grejer att tillföra, tror jag.
Mm. Det är också... Nu är också en till era på väg att försvinna här med P.A. Iselsson efter 25 år också. Så ja. Ni är några stycken här som varit med länge som börjar trilla av
det. Ja, precis. Nej, men så är det ju också. Sen kan det ju vara... Han är med, närmare pensionen än vad jag är. men till slut, allting har sin tid. Mm. Det håller jag med om. Mm. Men sen är det ju alltid tråkigt när man blir drabbad själv. Mm. Så är det.
Okej, men du, då ska vi ta och avrunda den här sändningen och vi får tacka dig, Lasse Marklund, för att du tog dig tid och kul att snacka lite hockey med dig.
Ja, Tack för att du var här, och kul att vi var två Marklund här i studion också. Det precis. Känns tryggt och bra. Det är
mycket stabilt.
Tack, ja, men tack för att du var med. Ja,
tack. Tack.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.